Bandet som spelar heter Gunder Hägg. Låten Gunder Hägg spelar heter Tigerkaka. Tigerkaka är också namnet på Gunder Häggs LP-skiva. Tillsammans med en annan svensk popgrupp, Träd, Gräs och Stenar, som jag ska behandla i nästa program i den här serien, representerar Gunder Hägg en revolt inom svensk pop. Ett försök att nå det svenska folket med texter på svenska och med låtar som berör realiteter. Namnet Gunder Hägg pekar på att gruppen är på väg hemåt. Gunder Hägg går i spetsen för en pop på svenska, skriver Ludvig Rasmusson i Dagens Nyheter. I sina politiska sånger tar Gunder Hägg ställning till mycket allvarliga problem. Man drar ner problemen till sandlådenivå och demonstrerar de politiska problemen i sandslottsmodell. Det gör ju inte Gunder Hägg mindre farliga, möjligen mindre ömtåliga. Träd, Gräs och Stenar och Gunder Hägg har utlöst den svenska poppen, skriver Bengt Eriksson i Aftonbladet. De har ingett människor förtroende. Man behöver inte vara skicklig för att kunna spela musik och alla människor kan uttrycka sig själva genom musik. Detta är det närmaste folkets musik som vi någonsin varit i Sverige i modern tid. Ett tecken på att Gunder Hägg och Träd, Gräs och Stenar varit betydelsefulla är att det börjat yngla av sig. På en festival i Stockholm nyligen uppträdde en mängd popgrupper som sjöng på svenska och som hade svenska namn. Ofta lustiga namn som Gud i brallan, Atlas, De smutsiga hundarna, Solen skiner, Snabb lindring, Hackat och malet och Gläns över sjö och strand. De åtta som utgör Gunder Hägg är Kjell Westling som spelar gitarr och fiol. Han spelar också i jazzgruppen Arbete och fritid och läser etnografi. Göran von Matten spelar gitarr och är bildkonstnär. Mats G. Bengtsson spelar elpiano. Han har skrivit dikter och artiklar om politik och psykoanalys. Tore Berger spelar klarinett och sjunger. Han har haft separata utställningar och publicerat dikter. Roland Kaiser spelar tenorsax och vikarierar som musiklärare. Torkel Rasmusson sjunger. Han har gett ut diktsamlingen En vit kall fläck och är lektör på Bonniers. Urban Yman spelar bas och fiol. Han har också spelat i orkestra som Diddlers och Träd, Gräs och Stenar. Leif Nylén är trumslagaren i Gunder Hägg. Han har gett ut två diktsamlingar och är redaktör för Konstrevyn. Det är Leif Nylén som berättar om hur Gunder Hägg uppstod och hur gruppen definierar sig själv.
Gunder Hägg växte ut ur en annan gruppbildning. Så Gunder Hägg hette tidigare som band Sound of Music. Men Sound of Music i sin tur uppstod ur en grupp författare och konstnärer som hade jobbat med experimentell poesi och olika former av så kallad avantgardkonst som tidigare hette Gorilla och som gav ut en tidskrift. Och som också jobbade med lite andra saker. Vi gjorde en tecknad serie som hette Love och som gick i BLM och vi sysslade med allt möjligt sånt där. Vi sysslade med konkret poesi och bilddikter och ljuddikter och allt möjligt sånt. Och sen plötsligt så fick vi för oss att vi skulle börja spela musik. Dels därför att, ja, främst därför att vi alla gillade popmusik väldigt mycket och liksom hade sysslat med det. Och det var för 3-4 år sedan med att liksom börja försöka skriva om popmusik på ett något sån här kvalificerat sätt. Och man upplevde att liksom det här var den konstform eller den uttryckssätt som man själv tände mest på och som folk tände mest på. Och då blev man också frestad att själv försöka börja jobba lite grann med det. Och så upptäckte vi att vi ibland oss hade en hel del folk som hade sysslat väldigt mycket med musik förut. Som hade spelat jazz och till och med popmusik för länge, länge sedan. Ganska mycket. Och så började vi spela helt enkelt. Vi skaffade några prylar, vi skaffade några förstärkare, vi skaffade någon skruttig basanläggning. Och så satte vi igång. Vi gjorde texter, gjorde låtar.
Hur började ni anknyta musikaliskt?
Ja, först började vi spela, då körde vi med en väldig massa schabloner av olika slag. Liksom rockschabloner och country and western schabloner. Det var en sorts musikalisk naivism i utpräglat hög grad. Väldigt stökigt och ruffigt och var egendomligt. Då gjorde vi alla texter på engelska och låttexterna var också fulla av liksom klischéer, rockklischéer av olika slag liksom. Det finns på vår skiva finns det en låt med från den där perioden som heter Teddy Bear Baby som just är sån här. Det som hände var att vi dels fortsatte att spela mer och mer. Vi plockade med några killar till som kanske hade lite större musikaliska erfarenheter än de flesta av oss. Vi är rätt många, vi är 7 stycken. Vi har varit, eller vi är mellan 7 och 8, det varierar lite grann. Och vi började få någon sorts rutin och vi började hitta någonting som vi tyckte var ett sound och ett känsloläge som passade oss. Men sen så samtidigt så utvecklades vi allihopa. Jag menar, det var saker som hände i verkligheten runt omkring oss. Och så man kan säga då helt enkelt att vi undan för undan politiserades också i vår övriga verksamhet. För att allihopa håller vi på samtidigt som vi håller på med Gunder Hägg, så håller vi på med andra verksamheter. Skriver artiklar och böcker, redigerar tidskrifter, målar och ritar och sådär. Och då började det bland annat dels med att vi gjorde en utställning med stora bilder av olika slag som var en sorts politisk satir som handlade om Wallenberg. Och ungefär samma veva gjorde vi ett radioprogram eller ett sånglustspel som handlar om Saltsjöbadsavtalet, om Saltsjöbadsandan och samförståndsandan och klassamarbetet och det där som vi tog upp i en väldigt satirisk, ironisk form, en sorts barnkammarskamgrepp på politiker och kapitalister av olika slag. Med nöd och näppe passerade censuren. Det innehöll då en del av vårt låtmaterial gjordes just i det programmet. Och då hade vi alltså börjat göra låtar helt och hållet på svenska. Därför att vi, plötsligt så fann vi att vi... Att, jag menar, först höll vi på länge med det här att som en sorts just en pseudogrej. Liksom, att det var kul att hålla på med och det fanns liksom ingen direkt funktion för det, tyckte vi. Men sen plötsligt så upptäckte man liksom att vi kunde fungera. Att det fanns, vi kunde föra fram grejer på det här viset som vi inte kunde föra fram lika bra i andra medier på andra sätt. Det är så väldigt mycket av det man har sysslat med förut och det man har fått lära sig förut, de attityder man har förut som helt enkelt är obrukbara nu liksom. De är så förknippade med hela den här avantgardmystiken och liksom den elitsituationen som man arbetade inom förut, där man hela tiden satt skyddad trots allt liksom. Och sen är det klart att så har man då upplevt en annan situation i just popmusiken och popkulturen när den bröt igenom liksom som en sorts alternativ kultur och som en sorts spontan folklig kultur. Men samtidigt har ju liksom så väldigt mycket av det nu korrumperats och förstörts på nytt liksom. Vad man upplever idag, det som är viktigt för oss när vi jobbar, alltså det är att vi helt enkelt upptäckt att vi faktiskt har en publik. Jag fortfarande använder vi väldigt mycket liksom stilkonventioner, swingmusik och liksom väldigt enkla sådana saker många gånger. Så att det är en rätt stor blandning. Och vi försöker, det är det roligaste när man märker att man liksom inte, att man kan nå ut till andra grupper än bara den som man själv ingår i. Jag kan säga att våra texter är rätt svåra att beskriva, därför att vi har försökt att göra. Delvis har vi ju arbetat så att säga med ren satir, va? Men dels fungerar det fungerar bara liksom om man gör ett begränsat program någon gång liksom. Man kan liksom inte hålla på, man tröttnar själv på det materialet. Där vi försöker få någon sorts vinklar, någon sorts tolkningar av de politiska problem som så att säga lite slitstarkare. Så väldigt mycket av den gamla poesin och så väldigt mycket av den popmusik poesi som utvecklar så att säga i Dylans efterklang, va? Den arbetar väldigt mycket med ett poetiskt språk på nytt så att säga. Vad man upplevde då när man hörde dem för första gången var att det var på nytt blev det möjligt att skriva poesi, någonting som man själv hade lagt av med för några år några år tidigare för att man hade upplevt att det var omöjligt. Och man fick en fantastisk kick när de här killarna kom och visade att det var på nytt möjligt. När liksom den här det poetiska språket förankrades i en konkret situation som de då hade. Men deras metaforik utgår hela tiden just från en privat situation. Det gäller oerhört privata upplevelser. Jag tror att vi behöver metaforerna igen. Men de metaforerna måste utgå från en sorts allmän situation. Och vi försöker väl lite grann göra saker i den riktningen. Att ta använda det här politiska materialet på ett sätt som inte liknar den öppna patetiken. Och inte heller liknar den liksom väldigt snäva ironin.